Skepte nordväst 11, Nyhamn nordväst 13, Märket och Örskär nordväst 14, Egegrund nordväst 11, Kuggöre nordväst 8. Brämmen nordväst 14, Lunge väst 10, Skuggsudde och Järnersklubb nordväst 7, Holmen nordväst 10. Bjureklubb nordväst 14, Piterönskär och Rödkallen nordväst 8, Kemifir nordväst 14 och så avslutar vi med Storön nordväst 5 meter per sekund. God morgon!
God morgon bästa lyssnare, vad härligt att ni rattat in P1-morgon den här fredagen. Hoppas att ni inte ska bli besvikna. I studion Pia Fredén och Ekots Katarina Boive med nyheterna strax.
Ja, nu på morgonen så kom ju beskedet att Sydkoreas avstängde president Yoon Suk-yeol, han avsätts av landets konstitutionsdomstol för att han införde krigslagar.
Och i den kommande timmen hör vi också från Frankrike att nationalisthögerledaren Marine Le Pen vägrar ge upp. Fängelsedomen till trots så siktar hon på att bli president och parti uppmanar nu fransmännen att gå ut på gatorna och protestera.
Många amerikaner är emot importtullarna som president Trump inför mot omvärlden, och på svenska modeföretaget Swedish Stockings så diskuterar man nu hur man ska möta handelshindret. Colombia köper mellan 16 och 24 stridsflygplan från Saab. Vår korrespondent var på presskonferensen i Bogotá. Och nu inleds rättegången efter att en 13-åring skjutit mot Israel-kopplat försvarsföretag. Ja, i Sydkorea så avsätts den avstängde presidenten Yoon Suk-yeol av landets konstitutionsdomstol för de undantagslagar som han införde i början av december. Vi har med oss nu vår korrespondent Moa Kärnstrand som är på plats utanför presidentpalatset i Seoul. Moa, det är ju både folk där som både stödjer och protesterar mot Yoon. Hur har de reagerat på den här domen?
Ja, jag stod mitt ibland Yoon-supportrarna när den här domen kom och den lästes upp och vi alla hörde den. Och de blev jättearga, väldigt många av dem. Och en del av dem blev också väldigt ledsna. Det var flera som grät. Och de tycker ju att, att demokratin står på spel i det här landet helt enkelt. Och de som ville se Yoon fälld i riksrätt blev jätteglada, många av dem. Det var folk som dansade på gatorna här, sjöng, hög musik. Och sen så finns det ju förstås en grupp som också är fundersam, vad är det som kommer hända nu i den här liksom polariseringen som den här rättegången har ställt till med.
Ja, vad innebär då domen?
Ja, domen innebär ju att president Yoon Suk-yeol, som har varit avsatt sen han ställdes inför riksrätt av parlamentet, att han nu avsätts, alltså att han kommer inte vara president längre med start idag. Och sen så kommer det vara ett nyval till presidentposten som de meddelar här nu kommer hållas redan 3 juni. Och då kan det ju bli ett maktskifte. Folkets maktparti, Yoons parti, kan ju förlora makten då i och med att de har ju på så sätt och vis fått dåligt rykte i och med det här.
Har Yoon Suk-yeol själv hunnit uttala sig om domen?
Nej, han har inte sagt någonting ännu. Men däremot så har hans parti då, Folkets maktparti, gått ut och sagt att man accepterar domen, och man har också bett det sydkoreanska folket om ursäkt för det här som hände. Men vi inväntar väl och ser vad president Yoon kommer göra. Han har sagt att han kommer att acceptera domen.
Det säger vår korrespondent Moa Kärnstrand som alltså är på plats utanför presidentpalatset i Seoul, och hon återkommer om en kort stund här i P1-morgon och pratar mer om vad det här betyder. Och så till USA och importtullarna som ska införas mot omvärlden. Börskurserna i USA rasade igår efter president Donald Trumps tullbesked. Bland amerikanska väljare är många kritiska till Trumps beslut.
I think it's reckless. He's hurting not just Americans, but he's hurting everybody across the world. And it's irresponsible.
Donald Trump beter sig oansvarigt, tycker Marla Mendelsohn, som drar sin rullväska på väg in på tågstationen i Washington. Trumps nya tullar är skadliga för alla, inte bara för amerikaner, säger hon.
It's going to impact everybody.
Priserna kommer att höjas, det kommer påverka alla, tror Marla Mendelsohn. Och en majoritet av amerikanerna håller med. Runt 70% tror att konsumentpriserna kommer att stiga till följd av Trumps tullar, enligt Reuters. Flera opinionsmätningar visar på motstånd mot Trumps strategi. Nära 60% är mot tullarna enligt en ny mätning från CBS.
I think tariffs are dangerous for the credibility of our economy and for the economy itself.
In what way?
In the way that we're unpredictable and so the whole world trembles at what's going to be the next irrational decision.
Tullarna är farliga för USA:s trovärdighet. Hela världen bävar för vad nästa irrationella beslut ska bli från USA, säger Stephen Ross på väg mot tåget i New York. Donald Trump hävdar att de nya tullarna kommer att gynna amerikansk industri på sikt. Nu är det USA som är i förarsätet, sa han när han fick frågor om kritikstormen som har följt efter hans tullbesked. Men hans strategi får blandat betyg, även från hans egna väljare.
Sometimes in order to fix something you got to break it so we can put them back together the way they're supposed to be.
Ibland måste man ha sönder saker för att kunna bygga upp dem igen, säger Marty Scholansin från Georgia, som tycker att president Trumps chocktaktik är riktig men riskabel.
Of course it's going to be backlash that we're going to have to suffer from him putting those tariffs in place at the end of the day. Everything's going to go up. We're going to hit our pockets at the end of the day. Yeah.
Det blir vi vanliga konsumenter som kommer att få betala priset, tror Marty Scholansin. Gina Lindberg, Washington.
Och de amerikanska handelstullarna kommer att drabba många svenska småföretag som exporterar till USA. På moderföretaget Swedish Stockings så pågår nu intensiva diskussioner hur företaget bäst ska möta de nya handelshindren. Det berättar försäljningschefen Julia Galandari.
Kommer egentligen inte som någon chock, så vi har ju redan tittat på liksom lite alternativa lösningar för om något sånt här skulle hända.
Företaget tillverkar modemässiga strumpbyxor av återvunnet material.
Så här är lite produktion och lite.
Här visar hon några prover på kontoret på Östermalm i Stockholm.
Främst refererar det till ett typ gammalt fisknät som man har tagit hand om och liksom gör om.
Företagets export till USA ligger årligen på runt 12 miljoner kronor. En dryg tredjedel av företagets totala omsättning. Planen är att i år växa ytterligare på den amerikanska marknaden. Så när USA och Donald Trump nu väljer att ta bort den tullfria regeln de minimis, vilket inneburit att mindre beställningsvaror kunnat skickas mellan länder utan tullavgift, blir det problematiskt att hålla priserna nere för kunden, menar Julia Galandari.
Antingen att man får ta lite smällen själv och dra ner vår egna marginal, eller så får man lägga det lite på vår slutkund, vilket inte är helt populärt kanske.
Julia Galandari hoppas att EU fortsätter på förhandlingsspåret med USA istället för att söka konflikt.
Det finns såklart mycket som de skulle kunna göra helt enkelt, eller som man hoppas att de kan ge som något slags svar, så att det blir ändå en diskussion som förs, hoppas man.
Reporter var Alexander Jakobsson. Colombia kommer att köpa mellan 16 och 24 JAS 39 Gripen. Det står klart efter en presskonferens igår kväll i huvudstaden Bogotá. Med på den var förutom Colombias försvarsminister också Saabs vd Mikael Johansson.
We have all the licenses from all the suppliers in place.
Vi har alla nödvändiga licenser. Jag vill särskilt understryka att det inte finns något veto från USA mot en affär med Colombia, sa Mikael Johansson igår när han framträdde tillsammans med Colombias försvarsminister, Sveriges ambassadör och en rad företrädare för militären och flygvapnet i Bogotá. Klart är att Colombia ska köpa mellan 16-24 stridsflygplan från svenska Saab. Men när de ska levereras, hur de ska betalas och var de ska tillverkas är fortfarande förhandlingsfrågor.
Uno es trabajar en ciberdefensa, industria aeronáutica y industria espacial.
Såväl Johansson som försvarsministern lyfte att Saab utöver själva stridsflygplanen kommer leverera satsningar på cybersäkerhet, rymdindustri och flygindustri samt investeringar i vattenreningsanläggningar och solpaneler. Det blev tydligt att överföringen av teknologi, det vill säga att Colombia på egen hand kommer kunna sköta och uppdatera flygplanen, är en viktig komponent i affären. Men även om svenskarna delar med sig av mer information än vad amerikanerna hade gjort, så finns det ingen som ger bort allt. Så helt oberoende kommer nog vi i Colombia aldrig bli, säger försvarsanalytikern och tidigare generalen Alfonso Romero.
en términos ideológicos, en términos políticos, en términos de relaciones.
Geopolitiken har spelat stor roll för valet av Saab. Det här är ett sätt att vända sig bort från USA, men ändå vara fortsatt allierat med NATO, säger Alfonso Romero. Nu återstår att se hur USA kommer svara på det faktum att Colombia, som under många år varit en nära allierad, inte minst militärt, valt svenska JAS Gripen istället för amerikanska F-16. Har vi tur så slipper vi ytterligare repressalier utöver de 10-procentiga tullar som vi redan drabbats av, säger Alfonso Romero. Lotten Collin i Buenos Aires.
Idag inleds rättegången efter att en 13-åring skjutit mot det Israel-kopplade försvarsföretaget Elbit Systems Sweden i Göteborg. 13-åringen är för ung för att åtalas. De som nu ställs inför rätta för inblandning i det här, det är 5 andra personer. Förra året så pekade Säpo ut Iran för att använda svenska gängkriminella för att begå våldsdåd i Sverige. Men den här utredningen har inte kunnat visa på något sånt, det säger Åsa Nilsson som är åklagare i målet.
Vi har ju faktiskt inte hittat något direkt motiv, men eftersom det riktar sig mot det företaget som det faktiskt riktar sig mot, så är det väl inte en jättelång gissning att tro att det skulle kunna ha politiska motiv. Men det är ingenting jag kan säga med säkerhet.
Inför ögonen på 2 poliser som bevakade företaget som tidigare utsatts för sprängningsförsök sköt en 13-årig kille som rymt från ett HVB-hem mot företagets dörr här i Kallebäck i V6an i Göteborg. Uppdraget hade 13-åringen fått av en 15-årig kille från samma HVB-hem enligt åklagaren, som säger att 13-åringen ville dra sig ur.
Han har helt enkelt suttit fast i min bedömning. Det har varit påtryckningar att han måste genomföra det här, och de har även drogat ner honom i bilen på vägen till Göteborg för att han ska våga utföra det här.
13-åringen grips här på platsen och har erkänt och samarbetar med myndigheterna. Någon bevistalan som hålls mot personer som är för unga för att dömas kommer därmed inte hållas. 5 andra personer ställs mot sitt nekande inför rätta idag för inblandning. Men motivet är alltså inte klarlagt. Åklagarens teori är att motivet kan finnas hos en oidentifierad person i utredningen, som hon menar gett 15-åringen uppdraget.
Vi önskar att vi hade lyckats identifiera den här andra anstiftaren, som är enormt drivande i förhållande till att sätta press på den här 13-åringen.
Åklagare Åsa Nilsson och reporter var Kristin Holmberg. Det är 2 månader sedan skolskjutningen på campus Risbergska i Örebro, där 10 personer dödades. Flera elever på skolan tycker att det är svårt att komma tillbaka, och de som jobbar som krisstödjare på skolan har skrivit ett öppet mejl till kommunen om ekonomisk hjälp till de studenter som inte har råd med den vård som behövs. En av dem som hamnade mitt i skottlossningen på Risbergska är SFI-eleven Marda Omar Adam från Etiopien.
Skolan är mycket rädd. Den kompisar till fotot.
Marda Omar Adam berättar att hon blev väldigt rädd och fick slänga sig ner på golvet för att försöka söka skydd. Själv lyckades hon ta sig ut utan att träffas av kulorna. Men 2 av hennes kompisar dog där inne.
Där är det ett klassrum. Du får titta lite hur det ser ut.
Moktar Benny, som är gymnasie- och vuxenutbildningschef i Örebro kommun, visar runt i en konferenslokal där en del av utbildningen från Campus Risbergska är utlokaliserad. Målet är att alla ska tillbaka till Risbergska, säger han. Men han vet att det finns en del elever som tycker det är svårt att komma tillbaka till lokalerna.
Då kommer vi att försöka hitta lösningar, att vi har någon vis av alternativ lokal tills man bearbetar klart. Men vi kan bara hjälpa till, vi kan bara stötta, vi kan skicka till vård, vi kan göra mycket saker, men vi kommer inte att kunna, så att säga, ersätta som om händelsen inte har hänt, tyvärr.
Där Campus Risbergska nu håller hus finns krisstödjare i blå västar. Jamal Biasid är socialsekreterare i Sörmland, men nu har han ryckt in som krisstödjare i Örebro.
En del har flashback, tankar, rädd för bilar, rädd för ljud.
Krisstödjarna har skrivit ett öppet mejl till kommunen eftersom de har märkt att studenterna inte alltid har ekonomiska förutsättningar för att betala för den hjälp de behöver från vården, säger Jamal Biasidi.
Ständigt rädsla som har tagit över i deras vardag, och det där behöver bearbetas.
Kommundirektören svarar i ett mejl till Ekot att de har anställt en elevkoordinator för att fånga och upptäcka elevernas behov och kunna lotsa dem vidare till vården. Men skriver inget om vem som ska stå för kostnaden. Janis Janidis är verksamhetschef på kirurgen i Örebro. Han var ledningsansvarig på akuten när de skadade kom in från dådet. Trots att 4 av 6 av de skadade har kunnat lämna sjukhuset är vården fortfarande ansträngd, säger han.
Överlag så pågår det ju en väldigt stor insats fortfarande med det psykosociala omhändertagandet. Det är fortfarande ett väldigt stort, man säger, tryck på sjukvården.
Reporter här var Karin Virenhed. Och då ska vi se vad vi kan förvänta oss av vädret idag. Götaland och Svealand får mest soligt väder under eftermiddagen. Sen så passerar tätare moln söderut i främst östra Svealand. I Norrland blir det mer moln och snöbyar som rör sig söderut. I södra halvan av landet mellan 10 och 15 grader och uppåt över landet till norra Lapplandsfjällen blir det mellan 2 och 7 minusgrader. Pia Fridén, nu tar du över.
Det stämmer, och efter president Trumps höjda handelstullar mot EU så kan man ju undra med vilka vi ska handla nu. Och då ska ni lyssna extra noga, 28, då pratar vi med Svenskt Näringsliv och företrädare för ett amerikanskt multinationellt konsultbolag om hur de alternativa marknaderna ser ut och hur konkurrenskraftiga svenska företag kan bli där. Ekonomiekot, det är Filip Ramqvist som ger oss de nyheterna idag. Riktigt stökigt på börserna efter president Trumps besked om höjda importtullar igår, eller hur?
Ja, det får man säga. Det var faktiskt den sämsta handelsdagen på USA-börserna sedan pandemin. Nasdaq stängde ner minus 6% och Dow Jones-index ner 4%, ett rejält ras. Om man pratar rena kronor så var det faktiskt 9 500 miljarder kronor som raderades ut, och det här var från de så kallade magnifika sjuan där Apple, Meta och Amazon ingår.
Mm. Vad tror du händer idag då?
Ja, den hade kunnat tjäna pengar så att säga. Men vi kan ju titta på hur det går just nu, och på Tokyo-börsen där fortsätter det neråt, minus 3,5%. Så vi får se vad som händer.
Och där gick det ner förstås också igår.
Det gjorde det.
Mer om detta i Ekonomiekot med Filip Ramqvist. Idag är det också 2 månader sedan dådet på Campus Risbergska i Örebro, och vår reporter har träffat elever på skolan. Det kommer ni få höra senare under morgonen. Och så kommer klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari hit. Det handlar om det växande textilberget. Sen årsskiftet så får vi inte längre slänga trasiga strumpor och annat i soporna. Så frågan är vad vi ska göra istället och när vi har ett fungerande återvinningssystem på plats. Det där är väl nästan lite vetenskapsnyhet, eller vad säger du, Stefan Nordberg?
Ja, textilier har vi tagit upp i olika sammanhang, så det ser jag fram emot att höra.
Men idag ska du berätta om en människoliknande robot.
Ja, har du drömt om att ha en robotkompis någon gång?
Nej, faktiskt inte, har du.
Va?
Nej. Har du, Filip, har du drömt om en robotkompis?
Nej, jag drömde om något helt annat.
Ja, i alla fall så har forskare vid Luleå tagit fram, det är väl work in progress fortfarande, man har tagit fram en slags robot som ser lite ut som en människa, bland annat med 2 ben då. Och då har man ju förhoppningen att den här roboten ska kunna hjälpa till inom äldrevården eller inom industrin, men det här ligger liksom lite i framtiden. Men nu finns en prototyp.
Men den kan liksom gå och vifta med armarna och göra lite saker.
Ja, hur mycket den kan, det får jag återkomma till, men jag har hört den prata i alla fall, så det kommer vi få höra.
Spännande. Mm. Tack så mycket, Stefan. Jag ska också säga att vi är i Sandviken den här morgonen, där hästar har tagit över stans stora bandy- och konsertarena. Vad bjuder du på för sportgren i Radiosporten, Andreas Mats?
Fotboll tänkte jag. Sverige ska ju, det svenska damlandslaget ska ju möta Italien i Nations League ikväll i Solna. Och tidigare Italienproffset Kosovare Aslani varnar för detta Italien som Sverige har haft problem med tidigare.
Så det kan bli en tuff match för de svenska damerna.
Många som tror det.
Mm. Och så blir det film i Kulturnytt med Jens Möller, eller hur?
Ja, det blir svensk premiär nu för en Oscars-nominerad verklighetsbaserad thriller.
Gunshot. Terrorattentatet vid OS i München 1972 har blivit filmen September 5.
I mean, can we show someone being shot on live television?
Vår recensent Joakim Silverdahl, han ger faktiskt högt betyg till den här filmen i Kulturnytt också om fortsatt uppgång för digitala tidningar.
Det ser vi fram emot. Tack så mycket. Och producenten här morgonen, det är Marie Nilsson Boy, och då är vi igång. Och som vi hörde i nyheterna så har alltså kommit ett avgörande beslut i Sydkoreas konstitutionsdomstol. Den kritiserade presidenten Yoon Suk-yeol heter han, avsätts. Och vi ska nu över till Sydkoreas huvudstad Seoul och vår korrespondent Moa Kärnstrand som befinner sig utanför presidentpalatset. Moa, hur avgörande var det här beskedet från konstitutionsdomstolen?
Helt avgörande förstås, för det innebär ju att president Yoon Suk-yeol blir av med presidentämbetet. Han avsätts och det kommer att utlysas ett nyval där en ny president ska väljas och där det då möjligen skulle kunna bli ett maktskifte. Så det här är ju en jättestor sak här i Sydkorea.
Du har ju ända sedan presidenten plötsligt införde undantagslagen den 3 december förra året varit politiskt oroligt med återkommande demonstrationer i Sydkorea. Hur har reaktionerna blivit efter det här senaste beskedet?
Ja, vi ska säga också att de här undantagstillståndet var ju bara i några timmar då i december. Men ja, reaktionerna efter det här beskedet har ju varit blandade förstås. Jag stod i en grupp av Yoon-anhängare som blev mycket upprörda. Men sen så fanns det ju de som var glada också. Men vi kan lyssna på en herre, en 84-årig herre som heter Jong Kwang-jong och vad han säger.
Det är inte möjligt, för att nu är de regeringen
Han säger att det här var ett löjligt beslut och att parlamentsledamöterna i parlamentet då, som satte Yoon i den här situationen från första början, att de är korrupta, de är valda i ett korrupt val och han oroar sig för landet, han oroar sig för demokratin. Och det här är ganska typiska uttalanden från personer som stöttar president Yoon, att man tror att ja, att man har mycket konspirationsteorier kring vad det här, varför det här hände så att säga. Men vi kan ju lyssna också på en tjej från det andra lägret. En 33-årig tjej som heter Choe So-ju som är väldigt glad.
Åh, det är så glad. Nej, det är så glad. Det är så glad. Det är
Några röster och reaktioner hon i Seoul. Ja, berätta, vad säger hon?
Ja, men hon säger att hon är glad. Hon säger att hon också har fällt en tår och känner sig lite tom. För hon tillhör den här gruppen som har demonstrerat under väldigt lång tid, som du sa. Och de har demonstrerat nu både natt och dag här de senaste dygnen. Så hon var ganska slutkörd men väldigt tacksam över att, som hon sa, landet nu är räddat när president Yoon då får avgå.
Och hur är läget på stan nu då, Mova? Vi har ju en del upprörda, låter som i alla fall, röster i bakgrunden.
Ja, men sydkoreanerna vet ju hur man demonstrerar och de vet hur man tar i, så att man hör ju dem. Just nu är det lugnare. Ikväll kommer det bli stora demonstrationer, förväntar sig polisen, men också stort firande då bland de som är glada. Så att vi får se, polisen förväntar sig att det skulle kunna bli våld, några sammandrabbningar, men jag har inte sett något allvarligt än så länge i alla fall.
Har du någon uppfattning om hur många som har varit ute på stan idag?
Ja, polisen sa att de väntade sig 100 000 ungefär under dagen, antingen nu eller senare. Och det är väl ungefär vad det har varit vid tidigare stora demonstrationer här. Så det skulle man väl kunna tänka sig. Och det här är ju en kontroversiell fråga, men man ska ju komma ihåg att de som stöttar Yoon är en mycket mindre grupp ändå än de som är emot honom så att säga. Och de som är emot honom kommer ju inte protestera, för de är ju väldigt glada idag.
Men hur väntat var det här domslutet att avsätta Yoon?
Ja, det både var väntat och oväntat. I början, precis när han blev ställd inför riksrätt, så var det många som trodde att han skulle bli fälld. Men sen har det skiftat lite grann, för att stödet för honom har ökat under tiden han har varit under rättegång och domstolen har överlagt. Men nu verkar det som att det har tippat tillbaka lite grann. Men nu, folk var väldigt osäkra. Det var väldigt svårt att förutsäga hur det här skulle sluta.
Så vad betyder det för presidenten? Vad kommer hända med honom nu?
Ja, det här beskedet betyder ju då att domstolen säger att han har brutit mot konstitutionen när han införde det här undantagstillståndet under några timmar där i december till allas stora fasa, eller inte allas men många stora fasa ska jag säga. Och det som det betyder är att han blir av med presidentämbetet nu då han avsätts. Och sen så blir det ett nyval till president som kommer hållas i början av juni där han inte kommer kunna ställa upp utan någon annan från hans parti kommer få ställa upp.
Vad skulle du säga är det som har stått på spel i Sydkorea de senaste månaderna?
Ja, det har ju varit mycket en känsla av att demokratin på sätt och vis har stått på spel. Alltså Sydkorea var ju ett väldigt polariserat och delat land även innan det här hände. Och det var ju delvis därför det här också hände. Att president Yoon kände sig pressad av oppositionen som kontrollerar parlamentet och så. Men många som jag har pratat med under de här månaderna har ju sagt att de har varit oroade för Sydkoreas demokrati som folk här håller väldigt kär och är väldigt stolta över. Och jag tror att det är också därför som det kanske inte kommer bli något våld. För att människor är rädda om sin demokrati och många är väldigt, väldigt medvetna om. De minns hur det var när Sydkorea inte alls var en demokrati, när det var en militär diktatur.
Lite kort på slutet då, Moa. Vad kommer det hända nu då efter det här beskedet?
Ja, det som kommer hända nu är att det börjar någon slags presidentvalskampanj. Men som vanligt i sydkoreansk politik så blir det aldrig lugn och ro, för att den personen som är en möjlig kandidat för oppositionspartiet, demokratiska partiet, han är under en brottsutredning och den är inte helt färdig. Och den domen kanske kommer bara precis innan presidentvalet, så att vi kan räkna med fortsatt turbulens i den sydkoreanska politiken.
Det säger Moa Kjernstrand, vår korrespondent på plats i Sydkoreas huvudstad Seoul, om domstolsbeskedet att landets kritiserade president nu avsätts. Tankar för dagen nu. Vi ska höra Stefan Lindberg som är författare med rötter i Älvsborg.
Jag är så fruktansvärt trött på alla som ska vara bäst hela tiden. Det är liksom det enda vi mäter. Det enda vi uppskattar. Det är som om människorna som flänger omkring i gamla och sociala media tror att det är Guinness rekordbok. Han tjänar mest i din kommun, står det på löpen. Så mycket är den och den fotbollsspelaren värd. Världens högsta hotell ligger i Dubai. Nej, jag har börjat längta efter lite mer alldaglighet. Eller kanske ett slags omvänt predikament. För jag tror att vi är många som skulle få syn på oss själva lite klarare då. Och vi mätte på ett annat sätt. Han tjänar sämst i din kommun. Så kan det väl förstå på en löpsedel någon gång. Så lite är den och den fotbollsspelaren värd. Världens lägsta hotell ligger i Skövde. Vad jag far efter är väl att det mesta av våra liv utspelar sig i ett varken sämst eller bäst ingenmansland. Där hör det vanliga i oss hemma. Men ibland blir också jag en fruktansvärd människa. Speciellt sena kvällar. Speciellt tillsammans med människor jag vill impa lite på. De där som liksom inte verkar bry sig om min så kallade status. Då börjar jag skrävla om hur bäst jag är. Hur fullkomligt genialt och oalldagligt allt som någonsin kommit ur min penna eller mun varit. Och vilka jag har känt. Och vilka som har känt mig. Och vilka som har känt att det var helt fantastiskt att känna mig för att jag kände den eller den. Sen tar jag bussen hemåt i natten och skäms över min högfärd och min centrumvilja. Varför håller jag på så där? Är jag rädd för att omtalas som den sämste, den värste, den som tjänar minst i kommunen? Kanske. Samtidigt vet jag ju att de gånger jag uträttat storverk, för det har jag, även om inte alla verkar förstå det, så var det för att jag utmanade mina allra sämsta sidor. Det jag är kass på. Det jag inte kan och inte vet hur man gör. Min egen litenhet, om man så vill. Det där som vi ställs öga mot öga med när vi sitter på bussen hem och vårt skryt har tystnat. En helt halvkass människa på en buss i natten. som ser ut ungefär som alla andra och vars främsta kännetecken är att han gör så gott han kan. Det är också ett liv. Jag tror inte att det är så farligt att vara dålig. Man är ingen grå medelmåtta för att man är dålig från tid till annan. Tvärtom är det nog ganska kännetecknande för den här världens medelmåttor att de exakt aldrig är dåliga. För till och med medelmåttan kan vara bra ibland. Jättebra. Men aldrig riktigt dålig. Och om man inte har förmågan att vara riktigt dålig, att konfrontera sin uselhet, kommer man aldrig att uträtta några storverk. Och det är väl det som kännetecknar en medelmåtta. Men nej, usch, nu börjar jag ju låta som den där fruktansvärda människan igen. Ganska medelmåttigt bara det. Ljuger jag inte för mig själv nu? Sitter här och hyllar den sämsta och lägst i någon slags falsk exotism. För att leda i bevis att jag inte är grå och medel. Nej, det här måste jag sluta med. För alla kan inte tjäna mest i kommunen. Alla kan inte vara världens dyrbaraste fotbollsspelare. Och det finns gränser för hur många som får rum på världens högsta hotell.
Tankar för dagen hörde vi där av och med Stefan Lindberg som är författare med rötter i Älvsborg. Nu är klockan 6:30. Katarina Boy, vi ger oss Ekots nyheter.
Det blev fällande dom för Sydkoreas avstängde president Yoon Suk-yeol som stått inför riksrätt, och det innebär att han nu avsätts från sitt ämbete. Enligt domstolen uppfyllde presidentens utlysning av undantagstillstånd och krigslagar inte lagens krav för en nationell kris. Nu ska landet hålla nyval inom 60 dagar. En majoritet av de amerikanska väljarna är kritiska till president Donald Trumps beslut om att införa nya handelstullar. Det visar flera opinionsmätningar. Omkring 70% tror att priserna kommer att stiga enligt en mätning från Reuters. Och närmare 60% är emot tullarna enligt en ny mätning från CBS. Colombia ska köpa mellan 16 och 24 stridsflygplan av typen JAS 39 Gripen av svenska Saab. Det meddelade landets försvarsminister på en presskonferens sent igår kväll. Men när de ska levereras, hur de ska betalas och var de ska tillverkas, det är fortfarande en förhandlingsfråga. Enligt Saabs vd Mikael Johansson finns inget veto från USA mot en affär med Colombia. Minst 3 personer har dödats och 32 har skadats i en rysk drönarattack mot den ukrainska staden Charkiv. Flera bostadshus skadades och räddningspersonal har under natten sökt igenom rasmassorna efter överlevande. Idag börjar rättegången efter att en 13-åring skjutit mot det Israel-kopplade försvarsföretaget Elbit Systems Sweden i Göteborg. 13-åringen är för ung för att åtalas. De som nu ställs inför rätta är 5 andra personer som åtalas för inblandning. Enligt åklagaren har de i förundersökningen inte kunnat hitta något direkt motiv, men utesluter inte att det kan finnas politiskt motiv. Nu Filip Ramqvist och Ekonomiekot.
Och Ekonomiekot börjar med de amerikanska börserna som hade den sämsta handelsdagen på 5 år. USA rapporterar.
Ja, det blev en mörk dag på Wall Street med starka reaktioner efter president Donald Trumps besked om nya tullar mot omvärlden. Dow Jones industriindex föll med 4%. Tekniktunga Nasdaq gick ner med 6%. Oron för ett eskalerande handelskrig ledde till att kurserna dök, och det blev sammantaget den största nedgången på USA-börsen på 5 år, sedan coronavåren 2020. De amerikanska stora techbolagen backade rejält. Apple, som har stor tillverkning i Kina, gick ner med 9%. Elektronikjätten Nvidia backade 7%. Kraftiga nedgångar noterades för flera företag som har stor produktion i Asien. Sportjätten Nike till exempel, som har mycket tillverkning i Vietnam, rasade med över 14%. Gina Lindberg, Washington.
Och i rena kronor så är det en hisnande summa som har raderats på börsen. Framförallt hos den så kallade magnifika sjuan, där bland annat Apple, Amazon och chiptillverkaren Nvidia ingår. Totalt tappade de sju bolagen över 9 500 miljarder kronor i börsvärde. Och Tokyobörsen, den fortsätter neråt idag, hittills minus 3,6%. I Shanghai och Hongkong är börserna stängda. Stockholmsbörsen rasade också igår och stängde på minus 3,4%. Trumps tullbesked, det har lett till en flykt från dollarn. En dollar kostar just nu 9 kronor och 77 öre. En euro kostar 10 kronor och 83 öre. Och till sist noterar vi att priset på råolja faller. Ett fat nordsjöolja kostar nu $69.38.
Och så är Stefan Nordberg på plats i studion med nyheterna från Vetenskapsradion, och det ska handla om en ny robot med mänskliga kvaliteter.
Ja, på Luleå tekniska universitet så har man nu fått sin första humanoida robot. Med hjälp av AI så vill forskare där möjliggöra det som tidigare varit science fiction.
Jag heter Humanoid G1. Jag är ungefär en månad gammal. Jag bor i Luleå, Sverige.
Den silverfärgade humanoida roboten, alltså en robot med en form som liknar den mänskliga kroppen, står på två ben, är 135 cm lång och med fötter som ser ut att vara i storlek 34. Ansiktet är ett ovalt hål med blått LED-ljus runt om.
It's very exciting because,
George Nikolakopoulos, professor och ämnesföreträdare för robotik och artificiell intelligens vid LTU, säger att målet så småningom är att göra roboten helt självstyrande. Här går den omkring in i LTUs konceptlab.
We will be using this to increase the capabilities of the robot.
Och det är den AI-forskning man tagit fram på LTU i 15 års tid som nu ska tillämpas i roboten för att ge den förmågor som gör att den så småningom klarar av att ta egna beslut, bära saker eller gå i krävande terräng. Prislappen för en robot är omkring 700 000 kronor. Om några månader kommer ytterligare en leverans på tre robotar. Två likadana och en som är 178 centimeter.
Yes, we imagine a fleet of this robot. Imagine 3-4.
Drömscenariot för professor Nikolakopoulos är att roboten ska kunna montera maskiner, jobba inom logistik eller äldreomsorgen.
Oh. It's alive. It's not...
Men bör vi vara oroliga för en framtid där robotar kan ta egna beslut?
There's always a big discussion about ethical usage of AI. I think we have a full focus on developing autonomy for supporting the human activities and not going against ethics.
Och reporter här var Carrie Söderberg på P4 Norrbotten. Hur ska en damm i stan vara konstruerad för att vara så bra som möjligt för både människor och småkryp? Ja, det har biologer vid Uppsala universitet undersökt. Frank Johansson är professor i bevarandebiologi där, och han visar hur viktiga dammar kan vara som livsmiljö för många arter.
Men kolla, där har vi en trollsländelarv, en sån här. Mosaiktolsländer, ser du den? Det är så kallt så de rör inte på sig.
Kan jag få hålla i den? Ja. Jag får det som Frank Johansson fångat med hoven. En långsmalt oval kropp. Och i handens värme, från att ha varit stel som en pinne, så vaknar trollsländelarven till.
Jag föll ut benen där.
Vi är vid en rund damm i en park utanför ett gym i Uppsala. Men det är i Stockholm biologerna har undersökt 80 dammar. Dammar kan ta hand om regnvatten vid mycket nederbörd och förhindra översvämningar. Och de ger stadsbor en trivsam miljö samtidigt som de kan gynna växt- och djurliv.
Stadsdammar kan vara viktiga för den biologiska mångfalden eftersom vi exploaterar överallt och vi har jättemycket stadsyta. Men om vi har de här små gröna ytorna inne i staden så gynnar det arterna. Vi ska hitta något mer. Här får vi massor med skinnbaggar. Helt enormt hur många det var.
Och forskarna ville se vilka av dammarnas egenskaper som gynnar den biologiska mångfalden i stan mest. Går det att sammanfatta vad ni har kommit fram till då?
I mitten så är det bra om det är djupare än 2 meter. För vad som händer om den är för grund, då växer den igen till slut. Sen vill vi också ha lite grönt runt omkring dammen, inte asfalt och hus ända fram. Och gärna kanske lite lägre vegetation, men inte för mycket där heller, utan det måste vara soligt och öppet.
Det sa Frank Johansson, reporter Sara Sällström, och hör mer om det här i dagens lunchprogram 12.09. Människourin som lagrats i solen i minst en månad verkar enligt en ny studie både kunna gödsla grödor och bekämpa skadedjur. Experimenten har gjorts på ögonbönor i 7 nigerianska byar, och ögonbönor tål torka bra och är därför en viktig gröda i Nigeria, men angrips mycket av skadeinsekter. För att döda eventuella patogener så förvarades urinen i 1-2 månader i solen innan den spreds. Insektsskadorna var lägst på bönor behandlade med kemiska insektsmedel, men även behandling med mänsklig urin minskade angreppen. Fler studier behövs dock för att förstå hur urinen påverkar insekterna.
Tack för det, Stefan Norberg. På söndag så väntas det bli stora demonstrationer i Paris till stöd för nationalisthögerledaren Marine Le Pen som vill bli Frankrikes nästa president. Hon fälldes ju i måndags för förskingring av EU-medel och straffet blev bland annat förbud från att ställa upp i politiska val. Ett besked som beskrivits som en politisk jordbävning i Frankrike. Men Marine Le Pen vägrar ändå ge upp och partiet uppmanar nu fransmännen att gå ut på gatorna och protestera. Fanny Härjestam, frilansjournalist som följt partiet och klanen Le Pen under många år, är med oss från Paris nu. God morgon, Fanny.
God morgon.
Ja, partiet uppmanar sympatisörer att demonstrera i Paris på söndag. Vad är det Marine Le Pen hoppas på?
Vi har ett antal saker att säga. Vi vill uttrycka vår upprördhet. Så har Marine Le Pen själv sagt nu i veckan i en intervju häromdagen bara, för att motivera det här mot demonstrationen på söndag. Hon menar ju då att det är inte bara hon, det är också hennes väljare som är bestörta över den här domen och de ska få uttrycka det. Partiet har ju varit liksom, gått ut väldigt starkt emot det här, den här domen i veckan och kallat det att den franska demokratin har avrättats. Och nu ska man då rädda demokratin genom att mobilisera folk. Sen är det ju intressant att man väljer att göra det på det här sättet. Det här är ett parti som inte har särskilt stor vana att kalla till stora spontana demonstrationer, till skillnad från Vänsterpartiet och okuvade Frankrike till exempel. Paris är heller inte en plats där partiet har särskilt starkt stöd. Så det är ju lite av ett risktagande. Det kan ju bli så, det skulle kunna bli så att det inte dyker upp särskilt många. Och i så fall ser ju partiet svagt ut.
Mm. Men är det troligt att folkligt missnöje kommer att kunna påverka den juridiska processen?
Alltså det som är viktigt för Marine Le Pen nu, det är att inte tappa sina väljare. Man märker det tydligt när hon liksom uttalar sig nu att också genom den här demonstrationen och upprop online till exempel som har lanserats, så kan man se det som att hon talar verkligen till sina väljare. Hon säger, jag är här, jag överlever, jag är inte besegrad, lämna mig inte.
Så de lärde tvistar, men vad vet vi nu? Vilka juridiska öppningar finns det då för Marine Le Pen?
Framförallt är det ju det här med överklagan. Hon har ju då redan överklagat domen i veckan. Och i vanliga fall tar ju en sån process flera år. Åtminstone 2 år om man ser på liksom andra liknande processer här i Frankrike. Men hon hoppas ju nu på att det här ska skyndas på. Och den här nästa instansen då, den har meddelat faktiskt att hennes fall kan komma att tas upp redan nästa år då, 2026, i god tid innan presidentvalet. Och det kan ju då bli så att de drar ett streck över den nuvarande domen och att hon får ställa upp. Men sen är ju bevisningen mot henne, har vi förstått genom mejl och meddelanden, den beskrivs ju som väldigt omfattande av rätten. Så det är som få bedömare som kan juridiken som verkar tro att hon kommer frias i nästa instans. Men det kan ju bli så.
Vi kan höra hur hon själv beskriver det här beskedet om att hon inte får ställa upp i val.
Det systemet har sorti la bombe nucléaire. Et si il utilise une arme aussi puissante contre nous, c'est évidemment parce que nous sommes sur le point de gagner les élections.
De har använt sig av kärnvapen och det har de gjort för att de vet att vi är nära att vinna valet, säger Marine Le Pen här. Fanny Härjestam, ligger det någonting i det där?
Alltså inte om man lyssnar till de flesta juridiska experter som har uttalat sig här i Frankrike sedan domen. Hon döms ju enligt fransk lag som parlamentsledamöter, bland annat Marine Le Pen själv har röstat igenom. Och domstolen behövde ju motivera varför hon förbjuds att ställa upp i val till offentliga ämbeten. Och en av de motiveringarna handlar om att straffet ska avtjänas så effektivt som möjligt. Men om hon då väljs till president, då kan hon inte avtjäna sitt straff, för då får hon immunitet. Och hennes straff kan heller inte befästas i nästa instans om hon är president under den tiden. Så att allting skjuts liksom upp tills hon inte är president längre. Tidigast 2032 skulle det bli. Och det är ju inte då särskilt effektivt, menar domarna. Men just det här då har tolkats som politiskt, framförallt av Marine Le Pen själv då, som menar att domstolen lägger sig i det politiska livet.
Men det finns det inte något fog för?
Nej, inte om man lyssnar till experterna.
Hon har ju alltså en god chans att bli Frankrikes nästa president, men så faller hon på målsnöret och sen samma kväll så meddelar hon att hon inte ger upp. Du har ju följt henne i många år. Hur ska vi förstå hennes motivation?
Ja, men jag tycker man måste ha med sig här att Marine Le Pen har liksom badat i det politiska livet sedan hon var barn. Hennes pappa grundade och ledde Nationella fronten, som det hette förut, i decennier. Han ställde upp i 5 presidentval, hon själv har ställt upp i 3. Hennes mål är och har varit att bli president. Och hon har successivt kommit närmare det målet de senaste åren. Det här är liksom i stor utsträckning om vad hela hennes liv har handlat om. Och hon är känd för att vara en politisk kämpe. Hon ger inte upp, det är inte hennes stil. Och det är uppenbart nu när man lyssnar på henne att hon är inte redo att lämna över någon stafettpinne till den här unge partiledaren Jordan Bardella.
Så om inte hon kan ställa upp i presidentvalet, då det finns alltså ingen annan i partiet som kan ta hennes plats?
Alltså det är en lite marig situation nu, för det kan ju bli så att hon klamrar sig fast då men ändå döms igen nästa år om fallet tas upp. Och då står ju partiet där med en väldig försening inför presidentvalet, kanske bara några månader innan valet, med då en relativt oerfaren kandidat som man inte vet hur väljarna kommer ställa sig till det. Det skulle ju kunna bli så att väljarna liksom överger partiet i större utsträckning än vad de annars skulle göra.
Och du var inne på i början här att hon inte har så många anhängare i Paris. Man vet inte om det kommer komma, hur uppslutningen kommer bli på den här demonstrationen. Om det nu inte kommer särskilt många, hur skämmigt blir det för henne?
Ja, men det blir ju svårt. Jag tänker mig att hon förmodligen hoppas väldigt mycket på att tv-kamerorna är där, och kanske även om inte platsen är så väldigt stor, så ska det ju helst se trångt ut. Och framförallt i ljuset av att hennes politiska motståndare Gabriel Attal, den förre premiärministern som tillhör Emmanuel Macron, presidentens politiska läger, han ska parallellt hålla ett politiskt möte på söndag. Så det kommer ju bli som en styrkemätning mellan de här. Så man kan ju tänka sig att framförallt på kvällen när nyheterna rullas, så kommer bilder från båda de här mötena visas. Och det blir jobbigt för Marine Le Pen om det uppenbarligen är få personer på hennes möte.
Det säger Fanny Härjestam, frilansjournalist som följt partiet under lång tid. Tack så mycket för att du var med oss. Då byter vi kontinent. De senaste veckorna har Mexiko skakats av nyheten att myndigheterna hittat en gård där knarkkarteller antas ha begravt kroppar från människor som försvunnit spårlöst. Över 120 000 människor i Mexiko har försvunnit i knarkkriget, och korruptionen inom polis- och rättsväsende gör att det i många fall är anhöriga som letar och ibland hittar ställen där kroppar begravts. Vår Latinamerika-korrespondent har under flera år följt en grupp mammor som gör det. Las Rastreadoras i delstaten Sinaloa i norra Mexiko.
Acá está.
Sí, es en el 2016, fue en mayo del 2016.
Mira.
¿Cuántos kilos hace?
Jag sitter i en soffa i norra Sinaloa med Mirna Nereida. Hon har precis avslutat sitt veckomöte med Las Rastreadoras. De kan inte söka ut i terräng nu på grund av våldet som blossat upp. Knarkkriget är värre än någonsin. Istället tittar vi på foton och minns tillbaka till en stekhet majdag 2016, då jag följde med mammorna som söker efter sina barn. Här verkar någon ha grävt i marken, säger Maria Elsie och sätter spaden i jordhögen. Efter någon minut har det stopp. Hon stöter på en brunsvart torkad massa. Det ser ut att vara brända kläder. Eller är det kanske en djurhud, säger Maria Elsie. Det är en märklig syn. Ett 20-tal kvinnor går runt i halmhattar och blommiga sjalar som skydd mot den starka solen. I händerna har de spadar för att gräva efter sina försvunna barn. Vissa är här för femte, sjätte gången. Andra har varit med sedan starten för 2 år sedan. Då när Mirna Nereida Medina grundade Las Rastreadoras, sökarna på svenska. Mirnas son Roberto försvann utanför en bensinmack där han jobbade med att sälja piratkopierade CD-skivor. En svart jeep körde iväg med honom. Det var den 14 juli 2014. Dagen därpå gick Mirna till polisen.
Jag le pregunté a un policía que si dónde busca, me dijo que no, nosotros no buscamos, dice, nosotros nada más investigamos.
Polisen sa till mig att de inte sökte efter försvunna. Jag insåg att jag var tvungen att leta efter min son på egen hand och började kontakta andra kvinnor i samma situation på Facebook.
Empecé a buscar a madres que tenían el mismo problema que tengo yo.
Hittills har Las Rastreadoras hittat 43 kroppar, många fler än polisen. Det är för att folk inte litar på myndigheterna, så de tipsar hellre oss, säger Mirna. Sen ropar Mirna plötsligt till. Hon har hittat ben i gropen, tillsammans med ett par skor och en ryggsäck. Ingen i gruppen känner igen kläderna, men de gulnade benen kan vara människoben, säger Mirna. Antingen är det rester från ett litet djur eller från en ung människa, säger Mirna, och lägger ner benen i en påse som ska tas med till analys. En bit därifrån står Irma och Reina, systrarna vars barn försvann för 3 månader sedan. Jag önskar att våra barn bara skulle dyka upp där bakom en kulle och skrika "Här är vi!" snyftar Reina. Och Irma ger henne en cigarett.
Demasiado fuerte. Para mí es una guerrera esa señora.
Den där kvinnan, säger Irma och pekar på Rastreadoras ledare. Mirna är en krigare. Hon har lärt oss att vi bara har varann. Det här är vår kamp, säger Irma.
Esto sí es trabajo, esto sí es lucha.
Y Irma y Reina lo encontraron los primos. No.
Tillbaka till nutid, i soffan, 9 år senare. Mirna pekar på fotorna och berättar.
No, no lo han encontrado.
No, todavía no. Todavía ellos siguen en la busca.
Irma och Reina, nej, de har inte hittat sina barn än. Men några andra av kvinnorna jag träffade då, de har hittat sina. Och Mirna då? Har hon hittat sin son, Roberto?
Cada año nosotros el día 14 de julio que fue cuando desapareció mi hijo.
Varje år på hans dödsdag brukade vi söka på ett ställe där jag fått höra att han kanske är begraven. Vi hittade aldrig något.
En el lugar donde creemos que pudiera estar.
Men så den 14 juli 2017 så sökte vi där igen. Och plötsligt skriker en av mammorna, här ligger ben! Vi rörde runt lite i jorden och tror nu inte att jag är helt galen. Men jag svär, jag kände lukten av Roberto, säger Mirna. Vi hittade bara skallbenet och 4 ryggkotor. Men där i jordhögen låg USB-minnena som Roberto sålde och hans keps, säger Mirna. Hon la benen i en papperspåse och lämnade in dem på åklagarmyndigheten för en DNA-analys. Men dagarna gick och ingen hörde av sig. Efter några veckor gick Mirna tillbaka. Påsen hade kommit bort, sa de på åklagarmyndigheten. De ville väl inte att sanningen skulle komma fram. Men jag gav mig inte, säger Mirna. Till slut blev analysen klar. Det var Roberto. Men var fanns resten av hans kropp? Mirna återvände till platsen år efter år, trots faran det innebar. En gång hittade hon några tåben. En annan gång hittade hon Robertos kläder. Och så 2022, då hittade hon resten av kroppen. Långt bort från den första platsen. Jag har min smärta kvar. Den försvinner aldrig. Men min rastlöshet och min ångest över att inte få ge honom en ordentlig begravning, den är i alla fall borta, säger Mirna. Hon har aldrig funderat över att lämna gruppen som hon startade för över 10 år sedan. Jag har kvinnor i Las Rastreadoras som började leta samtidigt som jag och som fortfarande inte hittat sina barn. Jag kommer fortsätta så länge vi behövs, säger Mirna Nereida. Och med tanke på hur våldet i Mexiko ser ut idag så kommer vi finnas länge till.
Det är svårt, det är pesado, pero pues aquí vamos a estar para abrazarlas y para apoyar en lo que se puede.
Lotten Collin i Sinaloa, Mexiko.
Och nu blir det litteratur i Kulturnytt med Jens Möller.
Ja, 53 svenska författare uppmanar kulturminister Parisa Liljestrand att agera mot att Facebook-ägaren Meta har använt upphovsrättsskyddade verk för att träna bolagets AI-modeller. De här drabbade författarna har skrivit ett öppet brev i Aftonbladet. De menar att de saknar resurser att ensamma försvara sig mot en gigant som Meta. Och till Dagens Nyheter uppger kulturministern att hon tycker att Metas agerande är oacceptabelt. Och hon kommer därför snart bjuda in företrädare för techjätten och rättighetsinnehavarna för att, som hon skriver, klarlägga situationen. Digital dagstidning blir allt mer populärt och numera har vart fjärde svenskt hushåll en prenumeration utan tillgång till papperstidning, visar ny statistik från analysföretaget Mediavision.
Jag läser på nätet, ja.
Dan Lundberg är pensionär i Luleå.
Inte på papper, nej.
När valde du bort det?
Sätt ett halvår sedan drygt.
Är det ingen som går förlorat när man inte har papperstidningen?
Det är väl känslan som var svår ett tag i början. Man var van att sitta och bläddra den här tiden. Men som pensionär måste man hålla nere priset också. Det är väsentligt.
De som får sin dagstidning digitalt betalar i snitt 130 kronor i månaden enligt Mediavisions undersökning bland 3000 svenskar mellan 15 och 74.
Jag läser nästan allt. Hockey och basket och sånt.
Ingrid Sjöberg bytte till digital tidning för 3 år sedan.
Man behöver ju inte papper längre. Man kan läsa den lika bra digitalt.
2020 hade var femte ung vuxen tillgång till en digital dagstidning, vilket nu har ökat till att var tredje har det. En av dem är Arvid Vågelind.
Jag brukar sno farsans inlogg.
Varför vill du läsa dagstidningen?
Ja, men se vad som händer här i stan.
Reporter i Luleå, Anton Bennebrandt.
Då är det dags för en väderprognos. Angelica Lundberg på SMHI, varsågod.
God morgon. Ja, vi byter nu väderregim i hela landet ett par dagar när nordliga vindar drar kall luft söderut över hela landet. Det här sker i samband med att gårdagens lågtryck nu har, som gav ordentligt blåsigt väder i norra Sverige, har dragit vidare österut. I fjällen då blåste det som mest på Stekenjokk 41,6 meter per sekund. Det är då i medelvind. Öster om fjällen nådde byvinden som högst i Arjeplog med 26,7 meter per sekund. Samtidigt har vi då ett högtryck i söder som istället har rört sig västerut. I Götaland och Svealand idag fortsatt med soligt väder men betydligt lägre dagstemperaturer. Igår fick vi då ett nytt säsongens högsta temperatur i film i norra Uppland som nådde 22,2 grader. Under helgen sen så väntas fortsatt kyligt väder och tidvis lite blåsigt i nordvinden. Idag är gräsbrandsrisken stor eller mycket stor i södra och mellersta Sverige. Prognos fram till imorgon bitti. Södra Götaland, mest soligt. Under dagen kan molnslöjor tidvis skymma solen något. Fram på dagen 10-15 grader. I kväll och i natt klart till halvklart väder. I natt 0-3 grader, lokalt någon minusgrad. Nordlig vind. Norra Götaland, Öland och Gotland, mest soligt och på dagen 5-10 grader. I kväll och i natt klart väder, men över Gotland drar moln in norrifrån och ger tidvis molnigt, möjligen även någon snöby. I natt minus 3 till plus 2 grader, kallast i inre Småland. Nordlig vind med friska vindbyar. Hela Svealand, mest soligt. Över Uppland och Sörmland kan det under dagen dra in moln norrifrån som delvis skymmer solen. På dagen 5-10 grader, i Dalafjällen 0-5. I natt passerar moln Dalarna, Uppland och Sörmland och främst i Uppland kan det även bli snöbyar. Nordlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland, först en del sol i främst kustlandskapen. Under dagen tätnar molnen västerifrån och från eftermiddagen kan snöbyar förekomma. På dagen 2-7 grader, i Gästrikland upp mot 10. I natt uppklarning norrifrån och då 2-7 minusgrader. Nordvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Norra Norrlands kust och inland, inledningsvis sol i södra Lappland och Västerbotten. Annars mulet eller mulande från nordväst följt av snöbyar här och var. På dagen 0-5 grader, mildast vid kusten. Ikväll uppklarning norrifrån, i natt 5-10 minusgrader, lokalt omkring minus 15. Nordlig eller nordvästlig vind som avtar något under dagen. Hela Norrlands fjälltrakter, mest mulet och tidvis snöfall eller snöbyar. På dagen 2-7 minusgrader, lokalt omkring minus 10. I kväll och i natt klarnade delvis upp norrifrån, men mot morgonen åter mycket moln på de flesta platser. I natt 5-10 minusgrader, i norra Lapplandsfjällen 15-20 grader kallt. Nordlig eller nordvästlig vind, på Karlfjället tidvis frisk vind. Så har vi temperaturuppgifter. Klockan 6 hade Stockholm 6 grader, Göteborg 7, Malmö Sturup 2, Karlskrona 7, Kalmar 2, Visby 3, Jönköpings flygplats 5, Norrköping 6, Karlstad 4, Gävle 3, Mora 0, Sundsvall 3, Östersund 0, Umeå 4, Vilhelmina 0, Luleå 4 och Kiruna minus 2 grader. Preliminärt kallast i natt har det varit i Märkenäs i mellersta Lapplandsfjällen med 5 minusgrader. God morgon!
Ja, god morgon, god morgon. Det är fredag och strax blir nyheter här i P1 morgon med Katarina Boive.
Ja, det blir ju mer om handelstullarna som USAs president Donald Trump gav besked om igår.
Och det vi ska prata om i den här timmen är bland annat då efter de här höjda handelstullarna mot EU. Med vilka ska vi handla nu? Hur ser de alternativa marknaderna ut och hur konkurrenskraftiga kan svenska företag bli där? Och om en kvart handlar det om trasiga strumpor och utslitna jeans bland annat. Sen årsskiftet så får vi ju inte längre slänga utslitna kläder eller annat textil i soporna. Så vad är frågan vi ska göra istället? Hör klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari om det växande textilberget.
Sydkoreas avstängde president avsätts av landets konstitutionsdomstol. Många amerikaner är emot importtullarna som president Trump inför mot omvärlden, visar opinionsmätningar. Colombia köper mellan 16 och 24 stridsflygplan från Saab. Och nu inleds rättegången efter att en 13-åring skjutit mot Israel-kopplat försvarsföretag. Ja, i Sydkorea så avsätts alltså den avstängde presidenten Yoon Suk-yeol. Han avsätts av landets konstitutionsdomstol för de undantagslagar som han införde i början av december. Och för en stund sen så pratade jag med vår korrespondent Moa Kärnstrand som var på plats utanför presidentpalatset i Seoul.
Ja, jag stod mitt ibland Yoon-supportrarna när den här domen kom och den lästes upp och vi alla hörde den. Och de blev jättearga, väldigt många av dem, och en del av dem blev också väldigt ledsna. Det var flera som grät, och de tycker ju att demokratin står på spel i det här landet helt enkelt. Och de som ville se Yoon fälld i riksrätt blev jätteglada, många av dem. Det var folk som dansade på gatorna här, sjöng, hög musik. Och sen så finns det ju förstås en grupp som också är fundersam, vad är det som kommer hända nu i den här liksom polariseringen som den här rättegången har ställt till med.
Ja, vad innebär då domen?
Ja, domen innebär ju att president Yoon Suk-yeol, som har varit avsatt sen han ställdes inför riksrätt då av parlamentet, att han nu avsätts, alltså att han kommer inte vara president längre med start idag. Och sen så kommer det vara ett nyval till presidentposten som de meddelar här nu kommer hållas redan 3 juni. Och då kan det ju bli ett maktskifte. Folkets maktparti, Yoons parti, kan ju förlora makten då i och med att, ja, de har ju på så sätt och vis fått dåligt rykte i med det här.
Har Yoon Suk-yeol själv hunnit uttala sig om domen?
Nej, han har inte sagt någonting ännu. Men däremot så har hans parti, då, Folkets maktparti, gått ut och sagt att man accepterar domen. Och man har också bett det sydkoreanska folket om ursäkt för det här som hände. Men vi inväntar väl och ser vad president Yoon kommer göra.
Det sa vår korrespondent Moa Kärnstrand. Hon var utanför presidentpalatset i Seoul. Och så till USA och importtullarna som införs mot omvärlden. Börskurserna i USA rasade igår efter president Donald Trumps besked. Bland amerikanska väljare så är många kritiska till Trumps beslut.
I think it's reckless. He's hurting not just Americans, but he's hurting everybody across the world. And it's irresponsible.
Donald Trump beter sig oansvarigt, tycker Marla Mendelsohn, som drar sin rullväska på väg in på tågstationen i Washington. Trumps nya tullar är skadliga för alla, inte bara för amerikaner, säger hon.
It's going to impact everybody.
Priserna kommer att höjas, det kommer påverka alla, tror Marla Mendelsohn. Och en majoritet av amerikanerna håller med. Runt 70% tror att konsumentpriserna kommer att stiga till följd av Trumps tullar, enligt Reuters. Flera opinionsmätningar visar på motstånd mot Trumps strategi. Nära 60% är mot tullarna, enligt en ny mätning från CBS.
I think tariffs are dangerous for the credibility of our economy and for the economy itself.
In what way?
In the way that we're unpredictable and so the whole world trembles at what's going to be the next irrational decision.
Tullarna är farliga för USA:s trovärdighet. Hela världen bävar för vad nästa irrationella beslut ska bli från USA, säger Stephen Ross på väg mot tåget i New York. Donald Trump hävdar att de nya tullarna kommer att gynna amerikansk industri på sikt. Nu är det USA som är i förarsätet, sa han när han fick frågor om kritikstormen som har följt efter hans tullbesked. Men hans strategi får blandat betyg, även från hans egna väljare.
Sometimes in order to fix something you got to break it so we can put them back together the way they're supposed to be.
Ibland måste man ha sönder saker för att kunna bygga upp dem igen, säger Marty Scholansin från Georgia, som tycker att president Trumps chocktaktik är riktig, men riskabel.
Of course it's going to be backlash that we're going to have to suffer from him putting those tariffs in place at the end of the day. Everything's going to go up. We're going to hit our pockets at the end of the day. Yeah.
Det blir vi vanliga konsumenter som kommer att få betala priset, tror Marty Scholansin. Gina Lindberg, Washington.
Och de amerikanska handelstullarna kommer att drabba många svenska småföretag som exporterar till USA. På moderföretaget Swedish Stockings så pågår nu intensiva diskussioner hur företaget bäst ska möta de nya handelshindren. Det berättar försäljningschefen Julia Galandari.
Kommer egentligen inte som någon chock, så vi har ju redan tittat på liksom lite alternativa lösningar för om något sånt här skulle hända.
Företaget tillverkar modemässiga strumpbyxor av återvunnet material.
Så här är lite produktion och lite.
Här visar hon några prover på kontoret på Östermalm i Stockholm.
Främst refererar det till ett typ gammalt fisknät som man har tagit hand om och liksom gör om.
Företagets export till USA ligger årligen på runt 12 miljoner kronor. En dryg tredjedel av företagets totala omsättning. Planen är att i år växa ytterligare på den amerikanska marknaden. Så när USA och Donald Trump nu väljer att ta bort den tullfria regeln de minimis, vilket inneburit att mindre beställningsvaror kunnat skickas mellan länder utan tullavgift, blir det problematiskt att hålla priserna nere för kunden, menar Julia Galandari.
Antingen att man får ta lite smällen själv och dra ner vår egna marginal, eller så får man lägga det lite på vår slutkund, vilket inte är helt populärt kanske.
Julia Galandari hoppas att EU fortsätter på förhandlingsspåret med USA istället för att söka konflikt.
Det finns såklart mycket som de skulle kunna göra helt enkelt, eller som man hoppas att de kan ge som något slags svar, så att det blir ändå en diskussion som förs, hoppas man.
Reporter Alexander Jakobsson. USA:s president Donald Trump avskedar general Timothy Haag, chefen för myndigheten för nationell säkerhet, NSA, rapporterar amerikanska medier. Haag leder även militärens cyberenhet. Colombia kommer att köpa mellan 16 och 24 JAS 39 Gripen. Det står klart efter en presskonferens igår i huvudstaden Bogotá. Med på den var förutom Colombias försvarsminister också Saabs vd Mikael Johansson.
We have all the licenses from all the suppliers in place and
vi har alla nödvändiga licenser. Jag vill särskilt understryka att det inte finns något veto från USA mot en affär med Colombia. Sa Mikael Johansson igår när han framträdde tillsammans med Colombias försvarsminister, Sveriges ambassadör och en rad företrädare för militären och flygvapnet i Bogotá. Klart är att Colombia ska köpa mellan 16 till 24 stridsflygplan från svenska Saab. Men när de ska levereras, hur de ska betalas och var de ska tillverkas är fortfarande förhandlingsfrågor. Såväl Johansson som försvarsministern lyfte att Saab utöver själva stridsflygplanen kommer leverera satsningar på cybersäkerhet, rymdindustri och flygindustri samt investeringar i vattenreningsanläggningar och solpaneler. Det blev tydligt att överföringen av teknologi, det vill säga att Colombia på egen hand kommer kunna sköta och uppdatera flygplanen, är en viktig komponent i affären. Nu återstår att se hur USA kommer svara på det faktum att Colombia, som under många år varit en nära allierad, inte minst militärt, valt svenska JAS Gripen istället för amerikanska F-16, säger försvarsanalytikern och tidigare generalen Alfonso Romero. Har vi tur så slipper vi ytterligare repressalier, utöver de 10-procentiga tullar som vi redan drabbats av, säger Alfonso Romero. Lotten Collin i Buenos Aires.
Idag inleds rättegången efter att en 13-åring skjutit mot det Israel-kopplade försvarsföretaget Elbit Systems Sweden i Göteborg. 13-åringen är för ung för att åtalas. De som nu ställs inför rätta är 5 andra personer. Förra året pekade Säpo ut Iran för att använda svenska gängkriminella att begå våldsdåd i Sverige. Men den här utredningen har inte kunnat visa på något sånt, det säger Åsa Nilsson, åklagare i målet.
Vi har ju faktiskt inte hittat något direkt motiv, men eftersom det riktar sig mot det företaget som det faktiskt riktar sig mot, så är det väl inte en jättelång gissning att tro att det skulle kunna ha politiska motiv. Men det är ingenting jag kan säga med säkerhet.
Inför ögonen på 2 poliser som bevakade företaget som tidigare utsatts för sprängningsförsök sköt en 13-årig kille som rymt från ett HVB-hem mot företagets dörr här i Kallebäck, en V6an i Göteborg. En kvinna som arbetade i lokalen var nära att träffas. Uppdraget hade 13-åringen fått av en 15-årig kille från samma HVB-hem enligt åklagaren, som säger att 13-åringen ville dra sig ur.
Han har helt enkelt suttit fast i min bedömning. Det har varit påtryckningar.